Välkomna till dagens avsnitt av DGS TV. Jag heter Jens Galman och idag har jag en speciell gäst med mig. Här sitter nämligen Aron Flam som är ståuppkomiker och antisocialistisk aktivist. Välkommen!
Tack så mycket.
Stämde den beskrivningen?
Det här året så stämmer det absolut.
För du har ett tema det här året i din podd, Dekonstruktiv kritik, där du vill liksom beslå socialismen med att vara roten till allt ont.
Kan
du...
I Sverige, absolut.
I Sverige,
i Sverige, okay. Och i stora delar av västvärlden, ja. Men man kan inte säga i hela världen, det går inte.
Hur kom du på att du skulle göra det? Varför var det dags att göra det nu?
Jag har väl vetat att det skulle komma förr eller senare i min karriär. Men man vet ju aldrig när rätt tillfälle kommer. Men det här året är ju... mellanår. Jag tror att när folk är så förvirrade som de är sen 4 januari förra året, när vi gjorde sista gränsstängningen så att säga, då finns det en möjlighet att slå in en kil i ett tankesystem. Så då tänkte jag, okej, då är det dags att ta fram den där mappen och datorn då.
Men utifrån en satirikers perspektiv, skulle du kunna kort beskriva hur du ser på medieklimatet i Sverige idag?
Monolitiskt. Nej, det är under uppbrytning är det ju faktiskt.
Och vad är det som tyder på det?
Massa nya medier på nätet. Och man börjar se en tydligare uppdelning än vad det har varit hittills.
Du är ju en av de få som under senare år lyckats skriva politisk satir för regim-tv, det vill säga Sveriges Television. Hur var det? Du gjorde en serie som heter Folkets främsta företrädare som jag tyckte var väldigt rolig. Men jag förstår att den blev väldigt hårt tuktad av SVT. Kan du berätta lite om bakgrunden till det? Hur fick du uppdraget och vad var premisserna och hur blev det sen i slutändan?
Jag fick inget uppdrag. Jag spelade in en pilot för att jag ville göra politisk satir. Jag ville göra politisk satir på SVT. Därför att SVT är den största megafonen i Sverige med mest cred, i alla fall för folk som tillhör de äldre generationerna som du och jag. Så jag gjorde en pilot, men det var inte tanken att gå till SVT, för jag var vid det laget redan väldigt besviken på SVT.
Varför det?
Därför att jag hade jobbat för dem på 11:e timmen och tänkte att det, eller innan 11:e timmen så tänkte jag att det måste gå att förändra SVT om man bara ger sig in i leken, men efter 11:e timmen så insåg jag att det kommer inte gå alls någonsin. Men jag gjorde en pilot och den piloten hade jag tänkt att rikta till typ Expressen eller Kanal 5 eller någon webbkanal typ. Det här var ju rätt många år sedan. Men min kompis Micke Lindgren från Grotesco var vid tillfället lite utbränd och hade trots det innan sin lilla utbrändhet då skrivit på ett buntavtal med SVT. Så han var skyldig att leverera en jävla massa webbserier. Och hade egentligen inte så mycket, men så såg han min pilot och så sa han, kan inte jag få pitcha den då? Och jag bara, men nej, jag är inte säker på. Och sen så sa han ändå, men jo, men vi pitchar. Och då hade jag spelat in 3 avsnitt av FFF egentligen. Och så tog jag ut det som jag misstänkte aldrig skulle kunna anmärkas på, nämligen det om Riksbanken.
Skämt om Riksbanken.
Exakt, och Stefan Ingves och sådär.
Det var ju kassaskåps säkert.
När man pitchar mot SVT så är det ju faktiskt det, därför att då alltså jag valde ju ut den med tanken då att SVT kommer att tänka, ja men det här är bra för vår cred, det uppfyller vårt uppdrag, samtidigt som ingen kommer orka bry sig om det här, så ingen kommer titta ändå.
Och i uppdraget så ingår det att skämta med kapitalismen framför allt då, eller? Riksbanken?
Nej, det vet jag inte. Utan jag tänkte mest... Första FFF var väl tänkt att bara gå igenom demokratins byggstenar. Därför att jag tror att svenska folket kanske inte riktigt har koll på det. Och jag tror ju att det är lättare att informera folk om man har humor i det man pratar om. Det är därför jag gör det jag gör.
Och det är därför Kaweesa gör det hon gör?
Nej, jag är inte riktigt lika säker på det faktiskt. Vilket av allt hon gör är du syftar på då?
Take your pick, som engelsmän säger. Men du gjorde den här piloten och den gick igenom nålsögat och ni fick sända den faktiskt till slut.
Det fick vi. Och just Riksbanken tror jag, det fanns inget att anmärka på i den. Jag antar att de flesta somnade liksom någon minut in i det här bara 3 minuter långa klippet. Så det var lugnt. Och sen så efter det så började jag göra de avsnitt jag ville göra. Och där började problemen. Redan vid avsnitt 2 kan man säga.
För det här sändes väl också inom ramen för Agenda några gånger, var det inte så? Alltså det gick ut, eller var det bara på
Det
webben?
var, nej, Agenda hade då den, och det är andra gången som jag stötte på det, att de hade den mycket dåliga idén att det skulle ingå ett politiskt satirinslag. Första gången var när jag skulle hjälpa till att skriva lite kupletter med Henrik Dorsin när de hade partiledarutfrågning i Agenda. Men det är bara så här konstigt, för politisk satir ska ju verkligen vara skilt från nyhetsbevakning, för nyhetsbevakning är ju en del av det man ska driva med.
Men det kan också bli att det ibland är svårt att se skillnad på nyhetsbevakning och satiren
I
som det är.
Sverige, ja
I Sverige är
absolut.
det
Ja,
lite
det är
så.
jättesvårt. Och att FFF skulle vara med i Agenda, det gällde egentligen bara tredje säsongen. Och jag var emot det. Jag tyckte det var en dålig idé, men de skulle klippa ut den del de ville ha då och lägga i slutet. Vilket de gjorde de, tror jag, två eller tre första FFF sista säsongen, men inte de tre sista.
Och där var det ju som ett fejkat nyhetsprogram för de som inte har sett det här då, där ni satt och läste upp fejknyheter i svenska nyhetskontexten.
Ja, inte fejknyheter. Det drev med riktiga nyheter där
Ja,
mycket. Ja.
kommentarer till riktiga nyheter.
Ja.
Men du ansåg att du blev censurerad och du har berättat lite om det här på Publicistklubbens omtalade debatt här i våras. Vad har du fått för reaktioner på det framträdandet? För du gick ganska hårt åt regim-tv där.
Det
Alltså
gjorde jag.
Sveriges Television.
Ja, du behöver inte rätta dig. Jag
Nej, men det är för att
förstod vad du
de som,
menar.
ja, nej, men det är de som tittar kanske inte förstår att jag är lite sådär respektlös nu och kallar dem regim-tv, men det gör ju för att jag vet att det retar dem så väldigt mycket. Men vad fick du för reaktioner på ditt framträdande där? För det var väldigt ovanligt med svenska mått mätt att någon ställde sig upp och verkligen tog inte heder och ära av dem, men du kritiserar dem väldigt hårt.
Alltså från den delen av internet så tyckte jag att det var nästan en öronbedövande tystnad. Och sen dess har jag inte hört ett ord.
Är inte det väldigt märkligt? För att de saker som du förde fram där, att det är förekommer censur inom SVT och SR, det är ju ganska allvarliga anklagelser. Borde inte någon intressera sig för dig?
Tydligen inte, men jag är van vid det här. Så här har det ju varit. FFF är väl som det är. Jag gick ju ut i Sveriges Radio någon sommar också och berättade om censuren på Elfte timmen. Men det var liksom ingen som brydde sig efter det. Sen så släppte jag Kön, som är min humorspecial om genusvetenskap egentligen.
Ja.
Också där, över 120 000 tittare är det vid det här laget på YouTube, men inte ett ljud från någon.
Vad bestod den här censuren av på SVT rent praktiskt? Vet du hur det gick till eller var det bara så att när du fick se det som sändes ut så konstaterade du att här fattas det någonting? Eller visste du innan de la ut de här grejerna att det kommer att klippas bort grejer?
Jag visste att det skulle klippas bort grejer, så bråket börjar egentligen redan i manus. Jag skickar in manus när det är klart, det kommer tillbaks och sen så är det vissa delar borta och sen börjar jag bråka. Och sen så håller det på så. De första två säsongerna så vek jag mig rätt mycket, liksom, därför att jag förstod inte. Och sista säsongen så sa jag såhär, men jag kommer spela in allt och sen lämnar jag ifrån mig och så får ni klippa bort vad ni vill.
Men vad var det vanligaste bortklippta materialet? Vilka ämnen?
Ja, men skämt mot sossarna, givetvis. Feminism, aldrig, går inte. Islamism går inte. FRA är inte helt lätt. Sista säsongen fick jag ju till slut göra en övervakningskrönika i ett FFF-avsnitt. Men det var ju efter Snowden. Och det var ju långt efter 2010.
Alltså efter Edward Snowden som var en så kallad whistleblower som blev
Precis.
avslöjad.
Ja.
Ja, och det fick man inte heller skämta med, eller?
Jo, sen efter att Snowden hade kommit ut och det hade kommit fram och SVT hade gjort egna Uppdrag granskning om att liksom FRA och NSA samarbetar på det här sättet och vad det innebär. Men jag menar, den här informationen var ju tillgänglig för Sveriges Television redan när FRA-lagen låg på agendan och Ipred, och de bevakade det ju inte överhuvudtaget.
Så enskilda producenter gick in och petade i manus och sen i klippningen. Vad fick du för motivering till att de gjorde det? Sa de rakt ut att det här är för obekvämt eller för farligt att sända? Eller?
Olika. Det kan vara olika varje gång. Det kan vara inte roligt. Det kan vara inte passande. Det kan vara historiskt inkorrekt.
Vad var historiskt inkorrekt i det du?
Inget jag skriver är
För
historiskt
du känns ju som
inkorrekt.
du är ganska påläst och är något av en historienörd, så att du skulle lägga fram någonting som var historiskt inkorrekt, det faller lite på sin egen orimlighet, känns det
Jag
som.
tycker inte ens det har med pålästhet att göra. När jag skriver manus gör jag research varje gång. Alltså, jag letar upp den där referensen igen om jag har för mig att det skulle vara så att jag kommer ihåg rätt eller fel. Men just när det gällde sossarna så handlade det ju Ja, många grejer där, men en av de grejerna var väl JI-passen.
J i passen.
Ja, J i passen.
Vad är det då? Du får förklara för våra tittare.
Ja, men tyskarna började ju stämpla J i judars pass så att alla länder som eventuellt skulle ta emot dem skulle veta och kunna avvisa dem vid gränsen. Och det här förslaget var ju ett gemensamt förslag från Sverige och Schweiz.
Så det fick du inte skämta med, eller?
Ja, det var, nej, det var de emot.
Med vilken motivering? För det är ju ändå satir det handlar om.
Nej,
Och där är
men
ju allting
det här
möjligt.
var mot sossarna. Motiveringen var att det var samlingsregering vid tillfället. Men då svarade jag, ja men motionen skrevs av en sosse. Första undertecknaren var en sosse och statsministern var en sosse. Så ytterst ansvariga, såvitt jag förstår, var sossarna.
Men allt det här du berättar och det andra berättar och det jag själv har varit med om inom ramen för SR, det får mig att tänka så här, är inte regimsponsrad satir det engelsmännen skulle kalla en contradiction in terms? Ska regim-tv och regimradio hålla på med satir överhuvudtaget?
Nej.
Bra, ett kort svar. För att det finns ju en inneboende...
Regim-tv ska inte existera
Nej,
ens.
det finns ju många som tycker det också, men jag menar att det finns en inneboende motsägelse i det här att den... Satir, då ska man häckla med makten eller häckla makten. Och regim-tv är ju per definition makten i Sverige. De har ju enormt mycket makt.
Så är det.
Tror du att de som jobbar på SVT och Sveriges Radio är medvetna om att de har oerhört privilegierade positioner i förhållande till människor som måste jobba ur ett marknadsperspektiv och leverera saker under andra premisser? Finns
Nej, det
det?
tror jag inte.
Varför är det så? Skyddad verkstad
Ja,
eller?
det är skyddad verkstad och de har aldrig behövt göra det. Så de har liksom ingen aning, många av dem.
För det är ju så, det vet ju du förmodligen också, att när man ska göra en produktion åt SR och SVT då förväntas man först komma på ett antal obetalda spånmöten och du vet kontrollmöten och det kan vara en process som pågår i månader
Ja.
innan de till slut säger nja, vi gör nog inte det här. Så. Har du stött på det själv?
Många, många
Den
gånger.
arbetsgången?
Absolut, det har jag gjort. Jag menar, jag gick ju dit med den här norska serien Hjärnevask flera gånger till
En av de
flera
mest...
olika SVT, alltså SVT
Ja.
Stockholm, SVT Göteborg. SVT Göteborg var ju de som försökte ta det längst och jag tror att de faktiskt uppriktigt ville göra det.
Men Hjärnevask ska vi också säga för de som inte känner till det. Det var en av de mest populära tv-serierna i Norge under förra året. Eller?
Nej,
Förra
det
året?
var flera år
Det är
sedan.
flera år
Det här var
sedan.
Breivik-året, tror jag.
Okej, och det är en norsk ståuppkomiker som har gjort en serie där han tittar på en rad kontroversiella ämnen på ett väldigt ambitiöst sätt.
Ja, han utsätter framförallt genusvetenskapen då för biologisk forskning.
Okej, och detta ville inte SVT till slut köpa in. Det blev så att de sände inte det här.
Nej, det ville de inte. I Stockholm ville de inte direkt, kan jag säga.
Med motiveringen att det här var obekvämt eller
Nej, det
farligt
fanns
eller...
inte utrymme. De behöver inte ge någon
Men
motivering.
det är ju en fantastiskt intressant serie. Även om jag tittar på den, jag håller inte med om allt, men den är ju jätteambitiös och oerhört intressant och tankeväckande.
Ja,
Och
det
det
är
vill man inte ha i SVT, eller?
det. Absolut inte. Du vill inte ha en upprörd, medveten befolkning som börjar ifrågasätta det de har lärt sig.
Jag tänkte vi skulle prata lite kort om Mats Kviberg, för han är så intressant som fenomen. Hade det gått bättre för Mats Kviberg om han hade sagt att det var för mycket maoister på Metro? Eller var det ordet stalinister som ställde till det här?
Jag är övertygad om att det hade gått bättre för Kviberg om man hade kallat dem maoister. Därför att Stenbeck byggde upp hela MTG med hjälp av gamla maoister. Han älskade ju gamla maoister. Han sa ju, det finns ju inga människor som är så bra att anställa. Om man ger dem ett mål så kör de över alla i sin väg för att nå det.
Jan Stenbeck värvade också en del före detta socialdemokratiska statsråd, om jag inte minns. Odd Engström jobbade åt honom under en period. Jag tror han tog in honom. Du är lite för ung för att minnas det där. Men så var det i alla fall. Men den här Kviberg-affären och Metro-haveriet, blev du förvånad att det blev de här otroligt starka reaktionerna på hans raljanta uttalande om att det fanns vänsterextremister och annat på Metro som borde rensas ut?
Nej, det är rätt normalt faktiskt i det här landet och jag har en känsla av att om du avviker det minsta från att ha en vänsteruppfattning så är du i de flesta människors huvuden fascist.
Och det är okej att kalla folk nazister och fascister till höger och vänster, men inte stalinister.
Så är det, men jag tycker att det är okej att kalla folk nazister och antisemiter förutsatt att de faktiskt är det. Då har jag inga problem med det.
Och anser att kommunist är ju inte ett skällsord i Sverige, eller har det, är det det? Kan vi reda ut hur vi ska se på det begreppet kommunist?
Jag är ju av den åsikten och har alltid varit att kommunist är ett enormt skällsord, men när jag använder det så verkar det som att folk bara klappar mig på ryggen, kramar om mig och säger tack.
Det här är en bred fråga. Hur sjukt är det svenska samhället just nu?
Jättesjukt.
Ja, det har många som har förstått att det är det.
Men det har det varit hela mitt liv.
Jag är bara hela ditt liv, ja. Ja. Okej, okay. Men varför är det så sjukt tycker du?
Det är för att det finns, i Star Trek finns det en utomjordisk art som heter The Borg. The Borg är inte separata individer. De är ett enda supermedvetande som manifesterar sig själv genom olika avatarer. The Borg är en art som lever på att ta sig till andra arter och sen inkorporera dem i det här kollektivet. Mm. Så ser jag på det svenska samhället.
Jag misstänker att du ser på det socialdemokratiska partiet ungefär likadant.
Ja, men det socialdemokratiska partiet var väl mer eller mindre hela svenska samhället.
Det var det under en lång period. Finns det ingenting bra som den svenska socialismen har lyckats med? Är allt bara skit?
Nej, det finns jättemycket som är bra. Alltså, man får ge dem att de utrotade fattigdom mer eller mindre i det här landet. Hade det kunnat göras på andra sätt? Antagligen. Men kanske inte med så lite materiell skillnad mellan folk. Om nu det är det viktigaste för människor, att det är materiellt lika över hela brädet.
Ser du paralleller med det Palme gjorde på 70-talet när han åkte världen runt och skulle frälsa resten av världen med den svenska modellen, med det som händer nu med Margot Wallström och andra framträdande politiker som har plockat upp den här fallna manteln lite grann? Känns det som, och är ute nu och missionerar, den här svenska modellen har ju varit på tapeten på sistone. Är det ett rimligt samband att tro att det är ett eko från det förgångna?
Jag tror framför allt att det är så att vår självbild, alltså det faktum att vi inte är med i krig, det kan du kalla fredsälskande, eller så kan du kalla det fegt. Mm. Jag är ju av den åsikten att pacifism inte är etiskt försvarbart så länge det finns våld och förtryck. Mm. Och sen det faktum att vi säljer till båda sidor i massa konflikter, säljer vapen bland annat. Allt det här måste ju vi ursäkta, att vi är fega krigsprofitörer. Det låter ju väldigt dåligt. Idealistiska världsförbättrare låter ju lite bättre. Och jag tror att när det här är ju en kristid för Sverige på något sätt. Svenskar är rätt osäkra i sin självbild, och då tror jag att man tar till storsläggan från den tid när vi var som i våra egna huvuden bäst. Det vill säga när vi skröt som mest.
När Palme gick i demonstrationståg med Nordvietnams Moskva-ambassadör och fick...
Varför tar du inte Yasser Arafat som exempel, Jens?
Det kan jag också ta som exempel, men det är väl det som folk oftast tänker på när man tänker
inte
på...
Inte jag. Nej, jag men tänker du, på Yasser Arafat,
du funkar inte på samma sätt som alla andra, Aron. Men då tycker jag att du kan berätta om varför skulle du ha tagit det exemplet och vilket exempel, för det var ju många gånger Arafat var och blev omkramad i Sverige på den tiden. Mm. Så tänker du på något specifikt?
Men Palme var den första västerländska ledare som tog... Arafat, tog in Arafat, och genom Palestinagrupperna och att Sverige öppnade dörren för dem, så öppnade de dörren för en islamistisk entrism som sen spred sig inte bara in i Sverige och så djupt in i Sverige som man kan tänka sig att någonting kan sprida sig, utan även i övriga västvärlden.
Om vi utgår från att det kan finnas någon enda person som inte vet vad entrism är, kan du förklara vad det är?
Varför skulle det finnas en sån person? Nej. Entrism är när en rörelse inser att den inte kan ta makten på parlamentarisk väg och istället då bestämmer sig för att ta över institutioner och myndigheter genom att skaffa jobb där, helt enkelt. SVT är ett utmärkt exempel på det.
Skulle man även kunna kalla det den trojanska hästen?
Ja, den maoistisk-stalinistiska hästen.
Okej. Okay. Mm. Vem är regeringens roligaste minister och varför? Du som är satiriker.
Okej, okay, så Gustav Fridolin är ju fortfarande minister.
Han
är ju,
det sägs att han är det.
Ja, och han är lite som clownen Det. Man vet inte om man ska skratta eller springa och gömma sig. Så jag har ju väldigt mörk humor, så för mig är det nog Gustav Fridolin. Men jag menar Gabriel Wikström, för de som har en mer lättsammare humor och kanske vill skämta om rökning och sittning. Ja, men då är Gabriel Wikström bra.
Har du sett pressbilderna på regeringens hemsida på Gabriel Wikström?
Nej.
Det kan jag tipsa dig och många andra om, att om de ligger kvar, de originalbilderna där, så finns det några bilder som är klart inspirerade av den här gamla DDR-estetiken. En bild som nästan är som en blueprint på eller en kopia på den här klassiska Leninbilden. De gärna stod och tittade upp så här liksom på timmen. Det finns en sån bild på Gabriel Wikström, den är fantastisk. Tror du att sådana som Gabriel och andra är medvetna om att många ser dem kanske mer som humoristiska företeelser än
Det tror
politiker?
jag absolut inte, därför att en stor del av det som gör de här människorna humoristiska är att de tar sig själva på väldigt, väldigt stort allvar. Och det är en stor del av varför jag kan vara rolig på en scen, är för att jag ser ut att ta mig själv på väldigt, väldigt, vara allvarlig liksom. Samtidigt som jag då säger helt absurda saker. Och det är ju den kvaliteten man ofta ser hos svenska politiker, att de med fullaste allvar säger saker som är helt uppåt väggarna.
Om vi ska titta på oppositionen, eller den så kallade oppositionen, vilka är roligast där ur ett humor- och satirperspektiv? Vad säger man om en sån som Annie Lööf till exempel? Är det svårt att parodiera sådana människor som är sådana politiska broilers också fulla av sig själv så att...
Annie Lööf är inte så svår att parodiera, för hon är ju den duktiga flickan i klassen. Och den duktiga flickan i klassen kan man alltid retas med.
Jaha, du tar henne i lite försvar där eller? Man ska inte reta barn överhuvudtaget menar du? Nej.
Jag lever ju på att reta barn.
Jo,
Nej,
det gör du på ett sätt.
man kan inte försvara någon politiker. Alla politiker, och speciellt partiledare, har tagit sig upp dit de är. Och då får de räkna med att de kommer bli kritiserade på olika sätt.
Men om Annie Lööf är den duktiga flickan, vad är Anna Kinberg Batra då? Är hon trädgårdsroboten som har...
Stepford
Hon är en
Wives.
Stepford Wife
Ja.
på många sätt, det är hon. Och det är de här robotfruarna som Ira Levin skrev om i sin roman från 1973 och som tyvärr filmatiserades med Nicole Kidman tror jag lite senare. En
Ja,
ganska hemsk version. Det fanns en
Matthew
originalversion
Broderick
också.
tror jag och Nicole var gifta. Ja.
Men när vi då, om de skulle se det här och vi sitter och pratar om dem som att de är robotar och annat så, tror du att de blir ledsna och ska man bry sig om ifall politiker blir ledsna?
Det ska man absolut inte göra, och jag tror inte AKB tror jag inte blir ledsen. Hon är ju för guds skull gift med en komiker. Hon måste ju bakom
Har hon
den.
gift om sig?
Okej, hon är gift med David Batra.
Ja, just det, tänker så ja.
Ja. Så nej, hon är nog roligare bakom den här nytillträdda partiledarfasaden än vad man tror. Men jag tror att det gäller många av de här, att de från början är rätt kvicka, och sen så måste de ju in i det politiska systemet, och sen har partierna sin kultur, och då måste man spela det spelet, och sen till slut så har du kommit så långt så du har ingen själ kvar.
Hur ska vi se på fenomenet Göran Greider ur ett satiriskt perspektiv? Alltså mannen som är med överallt, hela tiden, framförallt i SVT och SR och uttalar sig om allting, för han är expert på allting. Vad säger du om en sån person? Finns han bara för att det är ett litet land, att Sverige är ett litet land och det är så dålig konkurrens om de här expertstolarna? Är det därför en sån som han kan ta sig fram på det sätt han gör?
Nej, jag tror det handlar delvis om nepotism och delvis om att han är liksom ett föredöme i hälsohets-Sverige.
Tänker du på plockgodisdebatten nu eller? Sockerskattsdebatten, han tyckte att man skulle belägga plockgodis med sockerskatt.
Nej, jag tycker att bara man ser Göran så inser man att det här är en person som vi behöver se, så att vi inte går till gymmet så ofta och inte lever på kiapudding. För
Men...
han ser, ur det perspektivet så ser jag ändå Göran som ett föredöme.
Okej.
Han faller inte för grupptrycket när det kommer till hälsohets.
Absolut inte, och det
Nej.
är tur att vi är i så fantastisk form, både du och jag. Men... Jag vill ändå dröja mig kvar lite vid Göran Greider. Är han inte ett märkligt fenomen?
Ja.
Alltså allvarligt, är han inte ett märkligt fenomen på det här sättet att han säger ju ingenting, men är hela tiden anlitad?
Ja, jag tror att det är därför han är anlitad, faktiskt. Alltså,
Touché.
nej men, alltså, men jag minns inte. Jag tror att han hade någon debatt, kanske var det mot Alice Teodorescu, precis där vid gränsstäng, alltså hösten innan gränsstängningen. Då han skulle stå och på något sätt försvara det här med att jo, men Sverige är solidariskt med hela världen, men vi
Och
måste
det är
stänga
därför vi stänger
gränsen. Ja,
gränserna.
precis.
Ja.
Ja. Och det blev bara så jävla uppenbart att den här människan kallas in så fort makten behöver någon som ska säga vad de än vill, basically. Och så ska det låta lite gulligt, och så ska man tänka, men han är ju en sån där fetlagd gubbe som Leif GW. Det här köper
Ja,
jag. Ja.
som kan och vet allting.
Ja.
Men är det möjligt att SVT och SR, regim-TV och regimradio inte ser humorn i att de än en gång ringer in Greider för tusende gången och står där och svamla?
Nej, det tror jag inte. Plus att människor på statstelevisionen, de jobbar ju kontorstid. Så man har ju inte tid att jaga folk. Alltså, har man väl kommit in i någons Rolodex, Då är man där.
Ryktet säger ju att Greider är med så ofta för att han alltid kommer. Om någon annan backar ur så är det bara att ringa till Greider och då kommer han.
Ja, det skulle inte förvåna mig alls. Men de hade kunnat ringa mig. Jag hade dykt upp.
Eller Rebecca Weidmo-Uvell. Eller
säkerligen.
Någon sån. Ja, men det är ganska sällan man ser sådana. Dina kollegor, Soran Ismail till exempel och Pascal Ido som också är en slags ståuppkomiker, ser jag henne som i alla fall. Mm-hmm. De får ju ofta göra tv-serier på SVT om en det ena, en det andra. Och inte bara en utan flera och flera och flera sådär. Finns det ingen insikt där heller att man någon gång kanske bara för formens, för att bryta upp formen borde ta in någon som är knökhöger eller någonting annat att göra en sån här? Eller någon som dig som får göra en tv-serie om precis vad du vill?
Nej, det skulle aldrig hända.
Varför?
Därför att Sveriges Television, Sveriges Radio till väldigt stor utsträckning och UR är ju arbetarrörelsens egna media...
Alltså, hus.
Ja, precis. Ja. Så varför skulle de ta in en borgare eller en liberal eller en anarkist? Du ska vi ju själv hur det låter.
Ja, fast det var ju ändå så att Sam Nilsson var ju tv-chef under ganska många år. Han var ju inte höger. Eller han var ju inte vänster direkt.
Inte?
Att, nej, jag tror inte han var det. Fast det vet man ju aldrig.
Jag vet att han var det.
Han var vänster.
Nej, alla i det här landet är det.
Alla är vänster.
Ja, alla riksdagspartier skriver ju under på alltså, att vi ska ha stora transfereringar och en stark välfärd. Och det är en socialistisk idé. Så ja, det här är ett socialistiskt land och alla som bor här är socialister. Men vad... Utom jag, Jens.
Men vad är felet med en bred välfärd som fångar upp de människor som kanske har fötts med andra förutsättningar? Vad är det som är dåligt med det?
Därför att det gör folk... Pacificerade, försoffade. Det är berövade...
Passiviserade eller pacificerade?
Passiviserade.
Passiviserade. Mm.
Ja. Pacificerade säger jag, men det är väl en anglifis...
Jag tänkte på pacifism då, då. Det är ett svårt talat ord där. Men du menar att de blir passiviserade och ja. Vänjer sig vid bidrag och det du...
Ja, och sen så, ja, precis. Och ett system med fasta anställningar som låser in... Jobb, folk på jobb de hatar under hela deras liv, men sen vågar de inte sluta för då blir de av med den här fasta anställningen som är liksom som en guldbiljett i tillvaron för allt utom själen. Och jag tror inte ens på själen. Jag tror på medvetandet möjligtvis. Men ja, det gör folk till offer.
Apropå det, tror du om man tittar
på... Det här är inte ett land som behandlar exceptionella individer väl.
Så är det. Jag tänker på en sån som Ulf Peder Olrog, han jobbade som programchef på SVT i början på 70-talet. Han tog livet av sig, men det kanske var av andra skäl än att han jobbade på SVT. Det
finns många skäl.
Ja, det finns många skäl. Om man tittar på arkitekturen, nu är ni inne på satirkomiken. Arkitekturen där borta på radiohuset och tv-huset borta på Gärdet. Den är ju, det är ju DDR-estetik rakt igenom. Om man stoppar in människor i såna här betongklossar, kan man förvänta sig att det kommer ut något kreativt i det?
Absolut, det tror jag.
Kan man förvänta sig det eller?
Alltså om en människa fortfarande har lite livslust så skulle den ju varje gång den går in i den där byggnaden vilja spränga den. Och det borde faktiskt leda till någonting kreativt. Men det gör inte det, för det verkar som att byggnadens estetik liksom sipprar in i människornas medvetanden. Och sen...
Det är precis det jag menar, att är det inte märkligt att SVT och SR och framförallt nöjesavdelningar och drama och så här, som ska vara tillhöra de mest kreativa hubbarna i Sverige sitter i det här fruktansvärda DDR-komplexen med den här själsdödande arkitekturen. Är inte det humor i sig?
Jo, det är humor. Och så att överhuvudtaget att byggnaderna ser så där ut är humor. Att det ska vara liksom public service.
Ja.
För det ser inte ut som...
Det ser ut som
fängelse. Det ser inte ut som en tjänst från... Alltså det ser inte ut som man vill ha en tjänst från någon som jobbar... Ja, precis. I ett fängelse eller stas i högkvarteret, basically.
Du... Är det viktigt att som komiker och satiriker ändå ha empati?
Ja, det tror jag nog att det är. Eller liksom, du måste ju känna någonting. Annars blir du inte upprörd nog att skämta till att börja med. Liksom.
Hur gör man för att inte bli uppäten av sin egen cynism som komiker och satiriker?
Jag har ingen aning, Jens. Jag kämpar mot det där varje dag. Men jag letar mig också mot saker som gör mig mer och mer upprörd i min humor. Alltså större och större orättvisor och större dumheter. Och sen i slutet av mitt liv, om jag lyckats hålla cynismen stången så länge, så I'll let you know.
Och eftersom du verkar i Sverige 2017 så måste det finnas rätt mycket att välja på. som satiriker och cyniker?
Det finns mer än jag har timmar på dygnet faktiskt vid det här laget. Det är helt sjukt. Jag tog ju ett aktivt beslut när jag var rätt ung att jag ska inte ha någonting med svensk kultur att göra. Och slutade helt enkelt konsumera radio, tv, film och böcker som var svenska. Därför att jag tänkte att det de har smittar. Och sen så började jag göra FFF och då i de perioden, första säsongerna så... Det var bara som att jag dök in i svensk politik, liksom, för den var rätt ointressant. Men de här senaste 2 åren så har det ju verkligen hänt någonting.
Kan du minnas vad det var för enskild händelse som fick dig att känna sådär när det gäller svensk kultur? Som vi ju inte har, det vet vi. Det finns ju ingen svensk kultur, men du reagerade ändå på den när du var väldigt ung. Och vad var det?
När jag var väldigt ung var det väl att alla alltid tyckte att jag skulle hålla med dem om allt hela tiden för att vi skulle vara kompisar och jag... vill hellre vara kompis med någon som kanske utmanar mig och utvecklar mig. Och då vill man ju vara kompis med någon som inte håller med en. Så det där har hängt med hela livet. Och sen att jag har stört mig på svensk narkotikapolitik. Eller hur etablerade partier ska försöker att möta. Eller rättare sagt inte möta SDs uppgång. Allt det där. Så länge som svenskarna tror att de kommer ha det materiellt okej. Går inte att argumentera. Det går liksom inte att argumentera mot det rådande paradigmet. Men det är gränsstängningen. Gränsstängningen har gett oss enormt mycket. Därför att plötsligt så uppstod en spricka i den kollektiva självbilden.
Och det var bra menar du?
Ja, det var oerhört bra och jag hoppas fortfarande att det skulle kanske kunna leda till någonting som inte är helt jävla åt helvete. Men jag börjar bli mer och mer skeptisk nu.
Jag tycker att det är ett väldigt bra slutord. Det kommer gå till helvete, vi är skeptiska. Jens Gahnman och Aron Flam tackar för oss här. Välkomna tillbaka till nästa avsnitt av DGS TV. Hej då!